Välkommen till Kureras podd, Så mår jag bra. Jag heter Maria Torshall och i den här podden pratar vi om hälsa ur en massa olika perspektiv och med en rad olika gäster som alla har ett förhållande till hälsa. Idag säger jag välkommen till Peter Martin som är grundare till den funktionsmedicinska kliniken FunMed. Hej Peter, hur mår du?
Hej Maria, jag mår bra idag. Jag känner mig pigg. Jag är egentligen ingen morgonmänniska, men just idag känns det som jag är alert.
Det var du som bokade mötet tidigt på morgonen.
Ja, det var väl så nödgad att göra det. Men ja, det är också bra att spela in en podd på morgonen, för då är man ändå fräsch i hjärnan. Så det känns bra att prata med dig. Det är första gången vi spelar in tillsammans.
Ja, det är det. Jätteroligt att du vill vara med, tycker jag. Vad är det som, när du säger jag mår bra, vad är det som får dig att må bra?
Det handlar ju mycket om att behålla en sorts jämvikt i livet för mig. Jag har ju också mått väldigt, väldigt dåligt, som vi kan komma in på sen. Så jag vet vad det innebär. Jag vet vad det innebär att gå omkring att må dåligt egentligen. Inte må helt bra under flera år och inte riktigt veta vad man ska göra åt det. Så jag tänker det är ju någonting vi kan prata om idag. Men när man väl har uppnått en god hälsa där man känner att man mår väl, man har en positiv inställning till livet och ser fram emot varje ny dag utan ha så mycket symptom. Ja, då gäller det också att man har lite olika trick för att vidmakthålla det. Och i mitt fall finns det vissa grundpelare då, som till exempel att jag försöker träna varje dag. Och när jag halkar ur, inte varje dag, varannan dag. Och när jag halkar ur det mönstret så kan jag känna att jag faktiskt tappar lite av mitt välmående. Och sen är klart sömnen är jätteviktig och ha goda sömnvanor. Och det kämpar jag rätt mycket med, för jag är kvällsmänniska och lätt att vara uppe lite för länge. Och sen är det kosten då. Så att kosten använder jag jättemycket för att bestämma hur jag vill må. Allt ifrån att jag kan äta lite hur jag vill i vissa dagar för att det är gott och roligt att gå på restaurang och vara med vänner och så, till att jag faktiskt äter ganska strikt när jag vill prestera riktigt bra eller må riktigt bra.
Allt det där tänker jag att vi ska prata i detalj om, för att en kille som du som har grundat FunMed, som jag tänker att du ska få prata lite mer om vad det faktiskt är för någonting, och funktionsmedicin och det senaste begreppet som jag hörde talas om genom dig, precisionsmedicin. Men vi ska prata mer om vad du gör för att må bra själv. Men berätta lite först om vem du är.
Jo, Peter Martin heter jag. Jag är läkare, men jag har ägnat en större del av mitt liv åt läkemedelsforskning. Så i 15 år höll jag på med det och jobbade med Arvid Carlsson i hans forskningsgrupp då. Och var också med att starta Carlsson Research, ett läkemedelsforskningsbolag, år 2000 då. Samma år fick ju Arvid Carlsson Nobelpriset, så det blev en väldigt speciell resa vi hade tillsammans där. Med 30 anställda i Göteborg då. Det var väldigt spännande och roligt. Men också ganska tufft liksom, med mycket stress och mycket jobb. Så att det där ledde ju fram till då, om man ska ta min historia lite kort, att jag till slut valde att lämna läkemedelsforskningen för att bli riktig doktor, så att säga, jobba på vårdcentral. Men det hann jag bara göra i ett par år innan jag gick stenhårt in i väggen. Var sjukskriven för utmattning i 2 år och hade väldigt låg funktionsnivå. Jag var deprimerad och hade ångest. Jag klarade inte av att göra komplexa saker. Jag kunde inte läsa en bok. Jag kunde inte ens betala räkningar faktiskt då. Men då lade jag om min kost till lågkolhydratkost. Och då hände det fantastiska saker på bara 2 veckor. När det gällde värk och IBS-symptom. Tappade flera kilo i vikt. Jag kunde också tänka mycket bättre och fick mycket mer energi. Och det var de 2 veckorna egentligen som definierade det jag har gjort de senaste 10 åren då, som jag försöker förstå vad var det som hände där. För det var ju saker som jag aldrig har lärt mig någonting om under mina läkarstudier, men det hade ju väldigt stora effekter på min hälsa då. Och sen har det ju då blivit klart för mig att i konventionell sjukvård där jag befann mig så fokuserar man mycket på sjukdom men inte så mycket på hälsa. Och man kan inte så mycket om hälsa och hur man bygger en frisk och stark kropp och, i en människa. Det som hände sen då var att jag hittade det som heter funktionsmedicin. Så jag åkte till USA 2014, utbildade mig i ett galet tempo med tanke på att jag var ju inte helt frisk då heller. Men det fanns en stark, stark drivkraft i att förstå mer. Och sen åkte jag hem 2014 och så startade jag FunMed-kliniken i Göteborg då. Som ensam läkare och jag var helt ensam där i början och byggde upp ett system för hur man kan jobba med att verkligen kartlägga människor med deras biokemi, deras livsstil, hälsoproblem och sen försöka då åtgärda de underliggande orsakerna. För det är det man gör i funktionsmedicin, man försöker hitta de underliggande orsakerna till att någon inte mår så bra och sen göra någonting åt det. Och då handlar det oftast om att man jobbar med livsstil. Man kan jobba med att rätta till olika saker som har gått snett. Som till exempel näringsbrister. Dämpa inflammation. Det finns många olika saker.
Men Peter, du är ju läkare och har träffat en väldig massa patienter som antagligen själva har varit utmattade. Såg du inte det här komma?
Nej, det kan man tycka är lite märkligt då, eftersom det var så allvarliga symptom. Men så är det ju för de flesta som drabbas av detta att man ser inte vidden av det man är på väg att åsamka sig själv. Och jag såg det inte komma, utan det som krävdes var ju en psykotisk upplevelse för att jag skulle förstå att någonting var fel. Jag körde bil till Borås lasarett för att jobba på reumatologen där några månader, men då kändes det plötsligt som att armarna inte satt ihop med kroppen. Det var inte jag som körde bilen. Och det var förstås en otroligt skrämmande upplevelse. Men det var också det som krävdes för att jag skulle bromsa in. Sen ledde ju det. Det var ju en total hjärnkrasch i mitt fall. Liksom, hjärnan funkar ju inte alls på flera månader i början där. Och jag tror tyvärr att det är så. Så att därför tycker jag det är viktigt att vi försöker se varningsklockor när det gäller utmattning. För det är så vanligt i vårt samhälle. Vi ser de patienter som söker sig till oss på FunMed-klinikerna. Det är väldigt mycket som handlar om stress, orsakade symptom och utmattning. Kognitiva problem, alltså att man har problem med att tänka klart. Så att vi behöver bli duktiga på att varna varandra för detta. Och egentligen tycker jag man borde screena i samhället för det. För det finns ju liksom skalor man svarar på frågor. Till exempel finns en skala på Karolinska Exhaustion Disorder Scale, KEDS, KEDS, som finns på nätet som man kan fylla i. Varningsklockor kan ju vara till exempel att man får problem med minnet. Man måste använda post-it-lappar för att komma ihåg allt man behöver göra, man har svårt att ta beslut, man kan ha problem med humöret som går upp och ner, man kan lätt bli arg. Plötsligt får mycket lättare för att gråta för små saker, svårt att planera, svårt att göra komplexa saker och få ihop det. Och en del då väljer ju att ja, men nu måste jag träna ännu hårdare, men det är inte säkert att det är det man ska göra i det läget, utan ofta är det ju att man faktiskt behöver minska den totala stressen i kroppen. Om vi nu ska prata om utmattning. Och stress är ju inte bara den upplevda stressen som vi känner. Att vi har mycket på jobbet eller trassligt i familjen. Utan det är ju också svängande blodsocker. Det är om vi har inflammatoriska skeenden med låggradig inflammation i kroppen. Eller om vi näringsbrister kan ju vara en stress för kroppen. Så det är liksom det totala trycket här då. Och en annan stress kan ju då vara att vi kanske tränar lite för mycket och springer lite för långt och inte återhämtar oss. Så om man inte återhämtar sig efter sin träning, då gör man ju något fel.
Mm. Men du, vad var det som hände? Vad gjorde du när du satt i bilen på väg till Borås och plötsligt inte kände att armarna hängde ihop med kroppen? Vad hände den eftermiddagen?
Jag ringde till Borås och sa, hej, jag kommer inte. Så åkte jag hem. Och sen det som hände var att jag sov 13 timmar per dygn i 2 veckor. Det var ju liksom de kroppsliga systemen hade helt halkat i obalans. Jag hade en massa fysiska symptom. Det bubblade i bröstet. Konstiga domningar och pirrningar. Och jag tål inte några sinnesintryck. Liksom. Jag minns vi satt, jag var på Ikea. Jag sa bara, liksom, jag måste gå ut. Jag gick ut, satt med bilen. Det kokade i huvudet på mig. Sen blev jag väldigt väl omhändertagen i, ja, det kan man säga, Västra Götalandsregionens företagshälsovård. Och sen på Institutet för stressmedicin. Så jag fick väldigt bra omhändertagande i den konventionella vården där. Och även psykologkontakt under den här tiden. Men det som ändå hade störst effekt, det var ju när jag själv hittade det här med kosten och funktionsmedicin. Och sen lyckades liksom förstå en del underliggande orsaker. Förutom det att jag hade stressat lite för mycket och rättat till dem. Och sen har jag ju ätit en annan kost nu de senaste 10 åren och har ju haft en enorm prestationsförmåga. Liksom jag kan jobba väldigt mycket. Så nu är snarare problemet att jag inte blir trött. Så jag kan jobba lite för mycket kanske.
Det låter som... Ja, 2 frågor. För det första, när det bubblar i bröstet och du känner alla de här sakerna, blev du inte rädd? Förstod du vad det här var, eller blev du rädd för att det kunde vara någonting annat?
Jag blir rädd att det kunde vara något annat. Men de här läkarna jag träffade, de visste ju hur det här funkar. De var väldigt kloka, så att de skickade mig till också Borås då för att göra en hjärtutredning. För att det kändes så mycket i bröstet. Och det var inte för att de trodde att jag hade hjärtproblem. Det var enkom för att lugna mig. För de vet att det fungerar ofta så i de här fallen. Och det var väldigt klokt, för att okej, jag fick, speciellt kanske som läkare, när man inser att det här symptomet skulle kunna vara det här problemet i hjärtat. Och det var väldigt bra, för då kunde man släppa oron för det fysiska då. För de fysiska symptomen var så påtagliga. Så det tycker jag faktiskt att det kan vara värt att göra en del fysiska utredningar, även om man kanske inte som läkare är så orolig för sin patient.
Nej, det där känner jag igen faktiskt. Jag hade en väldigt, väldigt stressig period i livet och kände att det var som magknip fast i bröstet. Och kände att, men det här är ju stress. Jag vet att det här är stress, för det var otroligt mycket olika saker som hände i livet. Alla de här boxarna, du vet, med olika traumatiska händelser i livet. Jag kunde klicka i varenda en. Men kände att jag måste ta reda på vad det här faktiskt är, så att jag kan skriva av att det är hjärtproblem. Så jag gick till läkare och bad att få hjärtat undersökt, och bara för att veta själv att det här är inte hjärtat.
Ja, men vad bra. Det gjorde nytta för dig också, hör jag.
Ja, jag tror att det är väldigt klokt, och att läkare faktiskt tar det på allvar. Den där oron för att det skulle kunna vara hjärtat är ju i sig en stress.
Samtidigt så blir man lite beklämd över att det är så mycket människor som har en mängd symptom som faktiskt är orsakade av stress då, så... Vi måste ju som samhälle bli mycket bättre på att motverka det. Liksom. Så att vi slipper utreda massa sjukdom som egentligen inte är något annat än att det hänger ihop med stress.
Helt sant. Fanns det någonting som hade kunnat stoppa dig tidigare? För att du sa att du var kanske typen, eller om jag vet inte om jag hörde dig rätt där, men jag fick en uppfattning att du sa att du kanske var typen som jobbade lite för mycket, lite för hårt. Finns det typer av människor som är mera i riskzonen för att hamna i utmattningssyndrom?
Ja, det är väl känt att människor som jobbar med människor är ju har en ökad risk. Det kan handla om lärare, det kan handla om sjukvårdspersonal. För 10 år sedan var det inte så mycket läkare som var utmattade, men det var på gång då, den trenden. Och nu är det ju mycket läkare. Nu läser man ju till och med om läkarstudenter som är utmattade, alltså i ung ålder. Så vi lever i ett annat samhälle nu. Och det är väl så mycket som har hänt. Allt ifrån tillgången till mycket mer skräpmat. Och att det har normaliserats. Ungdomar käkar väldigt mycket helt enkelt socker och mjölprodukter ifrån Pressbyrån etc. Och sen så har vi ju förstås våra skärmar och iPhone och Facebook och sociala medier. Allt detta som är så trevligt men som ändå stressar oss. Så det är ju totalen som gör detta. Och så blir vi mer kanske vi tittar lite mer på Netflix och sitter lite mer. Och då vrider vi om hela systemet. Så jag ser ju som är 50 plus att många i min närhet, män speciellt, får ju lite mage. Och det, tittar man sig omkring så ser det helt normalt ut då. Men det är ju inte normalt. Och det är någonting som jag brinner lite extra för, det där att den metabola ohälsan är också någonting som är en riktig plåga för samhället och som inte lyfts upp tillräckligt mycket. Man vet ju att den här magen och det fettet är väldigt inflammatoriskt, och i min värld så kan man, särskilt för män, ganska lätt göra någonting åt det genom att lägga om sin kost. Och det första är ju att man, jag brukar nästan alltid prata om det i podden, att de flesta i samhället hade behövt äta lite mindre kolhydrater, i vissa fall mindre öl och alkohol och inte minst mindre socker också. Och då kan man ju på bara månader liksom påverka både hur magen ser ut och också ens risk för att få en mängd olika sjukdomar som hänger ihop med det här magen och det metabola syndromet.
Mm.
Och i USA är det bara 12% av befolkningen som betraktas som helt metabolt friska nu. 12% av myndigheterna i USA då.
Vad är motsvarande siffra för Sverige skulle du säga?
Jag tror inte vi har lika bra forskning i Sverige kring sådana saker. Men vi har ju 54% är ju överviktiga eller lider av fetma. Och 17% av hela befolkningen har ju fetma. Man ser också hur det går ner i åldrarna. Och det hänger ihop med också en mängd olika sjukdomar. Och vi såg ju i covid-pandemin nu så har man pratat mest om vacciner. Man borde ju pratat minst lika mycket om att det faktiskt var metabolt sjuka människor med övervikt och fetma som tog upp större delen av intensivvårdsplatserna. Och faktiskt, hade vi gjort vad vi borde göra, så borde vi lanserat stora kampanjer i samhället för att försöka göra någonting åt det. Men här kan ju komma lite att det finns ett underliggande problem i den konventionella sjukvården, och det är att man pratar ganska mycket om livsstil och man pratar om kost och så, men läkare får inte lära sig så mycket om det på läkarutbildningen. Man läser bara 12 timmar näringslära på 5 och ett halvt år. Nästan ingenting. Och det blir löjligt lite med tanke på att det är ju det du stoppar i munnen som ska faktiskt ge både bränsle och näring åt hela din kropp. Det är inget, du kommer inte in någon annan väg. Och vi stoppar kanske 30 ton mat i munnen. Den här maten passerar genom mag-tarmkanalen och påverkar vår mag-tarmkanal alldeles självklart. Och det påverkar hela kroppen. Och på något sätt så lever man, som jag upplever det, i konventionell sjukvård, i någon sorts tro att äter man husmanskost så får man inga näringsbrister och då är man liksom safe. Men vi kan komma in på det sen, att i funktionsmedicin så kartlägger vi ju inte minst näringsstatus otroligt mycket mer noggrant, och då ser vi ju att den tanken att man inte har näringsbrister, och då menar jag ju inte att man får liksom skörbjugg, utan jag menar att man har inte optimala nivåer av näringsämnen som man skulle må bättre om man hade. Det har man inte. Det är supervanligt att man har, så gott som alla har ju någon eller några brister när man tittar på det. För vi mäter ju 38 näringsämnen på något vis, får vi en indikation på det, av de 46 som är essentiella som man måste få i sig via kosten för att må bra.
Men du gjorde en ganska dramatisk kostomläggning. Du pratade om de här 2 veckorna och kosten som du upptäckte själv. Kan du berätta, låg kolhydrat tror jag att du nämnde, men kan du berätta mer i detalj vad var det du gjorde?
Det som hände var ju att jag läste Andreas Enfeldts bok Matrevolutionen. Det här var 10 år sedan, något sånt. Och då såg jag att det fanns en massa forskning bakom det här med den här lågkolhydratkosten, som jag var skeptisk till då. Och därför så kände jag att jag vågade prova det. Och då gjorde jag det. Och jag brukar göra saker ganska ordentligt. Så det blev ju att jag åt väldigt lågkolhydrat. Jag tog bort alla kolhydrater i 2 veckor där, och det är ju alltså att man tar bort bröd, pasta, ris, potatis, allt socker. Och så äter man mer fett istället. Det kan vara olivolja och smör och även feta delar som talg och sånt och fet köttfärs och sånt.
Du säger att du var skeptisk till den och därför vågade du prova den, eller därför bestämde du dig för att prova den. Låter motsägelsefullt i mina öron.
Nej, men jag vågade prova för att det fanns forskning bakom, liksom. Ah. Trots att jag var skeptisk. Då byter ju kroppen bränsle från att bränna kolhydrater, för den tar alltid socker först om det finns det. Har du högre blodsocker så kommer den alltid se till att försöka trycka ut det blodsockret i dels i fettväven, för den gör om socker till fett då, kroppen. Och sen så bränner den ju också det här sockret som bränsle då. Men när du tar bort sockret, du får lägre och ett jämnt lågt blodsocker, då kommer kroppen hela tiden att bli bättre och bättre på att bränna fett. Så den bränner fettsyror som bränsle och den gör om vissa av de fettsyrorna till ketoner i levern då. Ketoner är ett jättebra bränsle för till exempel hjärnan. Och det är det som är ketogenkost, och det var det jag gjorde då. Så om lågkolhydrat kost i min värld är att man äter max 100 gram kolhydrater per dag. Och då kan man tänka att en morot är kanske 7 gram kolhydrater per 100 gram. En ska vi sätta potatis är kanske 20 gram kolhydrater per 100 gram. Men då, det är lågkolhydratkost. Men ketogenkost, då måste man äta ännu mindre kolhydrater för att hamna i det här läget när man börjar göra ketoner. Och det kanske är max 20 gram, 20-30 gram kolhydrater per dag då. Så det är väldigt lite. Man äter inte rotfrukter och pasta och ris och bröd och potatis, utan istället så äter man ovanjordsgrönsaker som inte innehåller så mycket kolhydrater och där växterna inte lagrar så mycket av de här kolhydraterna. Och det som händer då är att, och det här kan vi alla göra, vi kan alla, för det är så det funkar i naturen, det är antagligen så som människan är gjord att fungera, att inte alltid ha tillgång till mat. Och när vi inte har tillgång till mat, då går vi alla över i att bränna vårt eget fett. Och så, jag är inte överviktig, men ändå säkert 10 kilo fett på kroppen som räcker jättelänge som bränsle för mig om jag bara kan komma åt det och förbränna det då. Och ju längre tid man tar bort kolhydraterna, desto bättre blir man ju på att förbränna fettet i sin fettväv då. Och för mig är det, jag har egentligen kanske 3 olika drivkrafter för att fortsätta sen att äta ketogenkost som jag har gjort inte alltid. Och i början blir man ju lite sådär religiös kring det och tycker det här borde alla göra när man har upplevt den här hälsofördelarna. Men sen slappnar man ju av liksom, och det blir mer en automatisk naturlig del av ett sätt att fundera. Man tittar inte ens på bullar och bröd och sånt, för att det finns inte i min värld liksom 90% av tiden eller 95% av tiden. Det får andra äta, men det passar inte min kropp då. Men de 3 drivkrafterna för mig, den ena är ju att min pappa och hans bröder, de hade ju stora magar, och jag vet ju hur, hade jag fortsatt äta kolhydrater och åldrats 10 år, så hade jag också haft en stor mage. Jag hade liksom inte varit så metabolt frisk, tror jag. För det finns genetiska orsaker till det också. Den andra är att jag vet att det ger en allmänt bättre hälsa att hålla nere blodsockret och få en metabol fördel då, liksom att funka bättre metabolt. Men den viktigaste nästan så där till vardags är att hjärnan fungerar väldigt bra på ketogenkost. Jag säger inte att detta är för alla, och man ska absolut inte göra detta om man har ätstörning eller om man tar till exempel blodtrycksläkemedel eller diabetesläkemedel. Då ska man prata med någon som kan detta innan man ändrar sin kost på det här sättet som jag har pratat om, att ta bort kolhydraten. För det kan vara farligt, för blodtryck och blodsocker kan sjunka väldigt snabbt. Men annars så är det, om man tittar på samhällsnivå, så är det ju väldigt mycket människor som har lagt på sig lite för mycket fettväv och lite mage som hade mått bra av att göra detta. Och som också hade faktiskt, många upplever att det här är fantastiskt att befinna sig i det här tillståndet av ketos som det heter. När man gärna går på ketonkroppar. Men det beskriver det som ett zen-tillstånd. Man är bara lugn, man har ingen oro, man kan jobba på timmar. Till exempel när vi har möten på FanMed där många äter på det här sättet, så kan vi ju liksom sitta i 8 timmars möten och bara ha någon kort lunchpaus. Och vi håller fokus hela tiden för att vi har inte det här att vi äter fika och blodsockret och åker upp och ner och vi blir trötta på eftermiddagen och så. Så det
är... ni lever alla på FunMed lever enligt det här och äter ketogen kost?
Det finns inga krav på att äta på ett visst sätt förstås, men det finns en stor passion för hälsa och de flesta har ju då förstått hur kroppen funkar och vad som passar dem bäst. Och sen är det olika för olika människor. Det är ju det som är grunden i funktionsmedicin. Det är ju just att man individualiserar. Inte att det finns ingenting som passar alla eller funkar för alla. Så när jag pratar om lågkolhydratkost med dig här nu så är det ju framförallt för att på samhällsnivå så hade vi kunnat uppnå stora hälsofördelar. Och det finns ju till exempel företag i USA som heter Virta Health. Kolla gärna upp deras hemsida. De jobbar med hälsocoacher och ketogen kost. Och de kan alltså reversera typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes är ju inte en kronisk sjukdom som inte går att komma åt. Den går att reversera i de allra flesta fall med till exempel ketogen kost. Och det har ju de publicerat i fina vetenskapliga studier.
Det är ganska kontroversiellt att säga det.
Ja, jag tycker inte det är kontroversiellt att berätta för folk att det finns forskning publicerad. Men det är klart att i den världen vi lever i där diabetes är det är inte bara en stor sjukdom. Kanske 5% av vår befolkning som har det och 10% i andra länder och ännu mer. Det är hemskt för det leder till så mycket ohälsa. Men det är också en jättestor marknad tyvärr för insulin och läkemedel. Så att vi måste ju komma åt grundorsakerna till sjukdomarna och inte bara trycka ner symptom. Om vi ska alltså helt enkelt överleva ekonomiskt. För att nu går ju 12% av Sveriges bruttonationalprodukt går ju till hälso- och sjukvårdsbudgeten. Ungefär nästan 12%. I USA är det faktiskt nästan 20% av deras BNP som går till hälso- och sjukvården. Det är helt galet hög siffra. Vi måste ju jobba på ett annat sätt och komma åt orsakerna till sjukdom istället för att hålla folk bara flytande med symptomlindring.
Du nämnde att det var de här 2 veckorna som och dina studier i USA som ledde till att du startade FunMed och funktionsmedicin. Är du först med funktionsmedicin i Sverige eller fanns det redan?
Cecilia Fürst är en läkare nere i Ystad i Skåne. Hon startade en klinik samtidigt som jag gjorde det i princip nere i Skåne. Och vi gick samma utbildningar i USA. Så att hon...
Spännande, jag har intervjuat henne och jag har tänkt ha henne med i podden också faktiskt.
Ja, det tycker jag du ska ha.
Ja.
Sen är ju funktionsmedicin så stort så att vi jobbar väl delvis på samma sätt och delvis på olika sätt. Liksom. Det finns så många olika sätt att applicera det på och att individualisera och det fungerar på många olika sätt liksom. Jag brukar säga att det är viktigt att man gör tillräckligt mycket rätt för varje individ för att just den individens kropp ska kunna läka. Sen kan det vara olika angreppssätt man har, men det måste vara tillräckligt mycket rätt för att liksom kroppen är ju fantastisk, den ordnar ju faktiskt läkningen själv. Den vet hur den ska läka. Det behöver inte vi lista ut. Vi ska bara ta bort de belastningar som just din kropp, Maria, har. Får vi ta bort de belastningarna och så tillför de sakerna som din kropp saknar. Och det kan vara alltid från näringsämnen som vi tillför till faktiskt lite mer återhämtning eller mer promenader eller vad det kan vara. Och det kan vara alltid från toxiner vi tar bort till kanske för mycket socker och kanske en obalans i din tarmflora som behöver rättas till också. Och det är helt individuellt för varje patient. Men man kanske gör det på många olika sätt.
Socker säkert. Promenader tror jag är hemma på. Eftersom jag har hund så måste man ut och gå en massa.
Ja, men det är jättebra. Nu har vi ju flera hundägare än någonsin i landet. Så att det blir nog mycket promenerat.
Många coronahundar. Många coronavalpar.
Ja, det finns 1 miljon hundar läste jag nu i Sverige. Så.
Då är det många som ska ut och gå. Förutom kosten, hur ser du till att du inte hamnar i det här utmattningssyndromet igen? För du jobbar mycket, förstår jag ju från det du säger.
Ja, jag jobbar ju lite för mycket i perioder. Så är det. Och det beror ju på en passion för att få ut den här kunskapen i samhället. Men min pappa pratar alltid om det, om sinuskurvan i arbetslivet. Man måste liksom, man kan ha väldigt hektiska perioder, men sen måste man ner under den här medellinjen också och verkligen koppla ifrån. Så att jag tror att jag är ändå ganska bra på det där, att glömma alla problemen och koppla ifrån en kortare period. Så. Sen har jag ju faktiskt, sen lång tid, sen jag var tonåring, har jag hållit på med meditation. Så det är ett sätt egentligen, så gott som varje dag, att bara gå in och att stänga av alla tankar och ge kroppen en kort återhämtningspaus. Om det så är en minut eller 20 minuter per dag, så är det ett väldigt viktigt verktyg för mig. Och även andningsövningar. Något av det mest kraftfulla jag vet när jag känner att det är lite mycket, det är ju till exempel att göra sådana 4-7-8 andning.
Det är, kan du berätta vad det är?
Ja, det kan ni alla göra, och det fina med det är att det kan räcka att man gör det två omgångar, så har man sänkt sin stressnivå ganska påtagligt. Man andas in 4 sekunder genom näsan, och sen håller man andan i 7 sekunder, ganska länge då, och sen andas man ut ett långt andetag under 8 minuter. Så 4 in, 7 hålla, 8 ut.
Och 4 på det in, sätt... 7 hålla, 8 ut. Det kommer vi alla att testa efter det här.
Ja, och det tar ju mindre än 20 sekunder att göra det en gång. Och 40 sekunder att göra det 2 gånger. Och då, bara man gör det, så kan man alltså känna hur kroppen är lite mer avslappnad efteråt. Och en del känner också hur, om man är lite trött, så kan man lätt börja gäspa. Så det kan ni uppmärksamma på, om det utlöser gäspningar.
Spännande. Men du säger att du upptäckte meditation som tonåring. Det låter ovanligt i mina öron.
Ja, fast då hade jag inte ens ett namn på det. Det var bara någonting jag gjorde. Jag visste inte egentligen att det var andra som gjorde det. Då fanns ju inte internet och så när jag var tonåring. Så det var bara, jag hade mina små ja, rutiner som jag gjorde.
Vad gjorde du då?
En sak som jag tycker är lite rolig, jag vet inte om jag har berättat om det förut någon gång, men det är att jag kan tänka mig mitt eget huvud, och så ser jag som att jag har ett golv inne i huvudet. Min innanför skallen är som ett rum, och det där golvet, det är fullt med olika saker och skräp, och det är, jag ser en liten gubbe med en kvast där, och han sopar det där golvet, och så sopar han det helt rent, och så sopar han ut genom ena örat allt skräpet. Och sen är golvet, när jag har lyckats liksom fokusera på att han har sopat rent där, då är det som att alla den här trasslet i tankarna och stressen är också rent. Liksom. Det är så märkligt det där, att man kan ju liksom hitta en koppling. Så att det är den här lilla gubben med sopkvasten är en grej då. Och vissa dagar så lyckas jag inte få honom att sopa huvudet rent.
Vilken fantastisk bild!
Ja, för det är ju det, att det kan vara lite för mycket saker som rör sig i huvudet. Liksom. Och som sagt, vissa dagar kommer man inte, går det inte att få det rent. Man har inte den kanske närvaron eller kraften. Men andra dagar så kan man få det att... Så det är ingenting som varar, men det är en teknik. Och det finns ju många, många olika tekniker. Och sen, annars så handlar det om att bara kanske... Det är enklast om man ska börja meditera och fokusera på andningen bara. Liksom, att bara tänka på sitt eget andetag.
Och det kan vi ju alla göra, och det är fullständigt gratis dessutom.
Och om man ska börja med meditation, inte prova det än, så dels finns det en massa appar och så. Men annars kan man göra de här enkla sakerna och så nöja sig med att om man lyckas man fokusera en minut, så är det fantastiskt. Inte behöva sitta i en timme som första mål.
Nej, det kan vara lite högt. Lägga ribban lite högt kanske. Du pratade om träning precis till att börja med när vi började det här samtalet. Att du mår bra när du tränar. Vad är det du tränar för någonting?
När jag var yngre höll jag på med fäktning. Det var ju länge sedan nu. Nu är det snarare att lite säsongsbundet när det är lite varmare, då springer jag gärna ute i skogen. Tycker jag skönt. Sen så försöker jag ju gå promenader, liksom verkligen ganska raska promenader. Det kan vara kort, det kan vara långt, det beror på. Det är mer, jag har ingen hund, men jag försöker ändå få till det. Och försöker liksom alltid att ha rutiner där jag går istället för att ta buss och så. Så att när jag tar mig till jobbet, det går spårvagnar till mitt jobb, men jag vet inte ens vilka det är som, vilka siffror de har på sig, för jag åker aldrig spårvagn, jag går alltid. Vi har 5 trappor upp och jag går alltid för trapporna. Hissen finns inte om man inte är rejält sjuk eller har mycket att bära, men annars är liksom ingen hiss. Det gäller bara att sätta de där rutinerna liksom, för att så här gör jag. Det är för att jag behöver röra på mig. Jag mår bra då, jag vet det. Sen så spelar jag innebandy en gång i veckan. Det är superroligt. Det är nog en av veckans absoluta höjdpunkter för mig. Där man får släppa allt och träffa. Också socialt är det viktigt att ha ett gäng som man träffar och får prata med och skoja med och sådär. Så det är viktigt. Och sen går jag på gym också. Utan egentligen har jag inget mål att bli särskilt mer muskulös. Så det är mer om att hålla igång kroppen. Jag vet att det är viktigt att ge den här styrketräningens signaler till kroppen. Att belasta musklerna ordentligt. Särskilt när man är över 40-50 år. Så där. För då får man inget gratis längre.
Så mycket vardagsmotion låter det som för dig. Inga spårvagn, inga hissar, trapporna istället och promenader när du ska någonstans.
Ja.
Plus en del annat.
Yes, försöker få till det. Sen är jag mycket stilla sittande ändå, tyvärr. Men man får kämpa emot det.
Mm. Vad är dina, har du några svagheter? Det låter som du lever väldigt hälsosamt, men har du några svagheter?
Ja, jag kan ju absolut. Nej, men nu hade jag vit månad i januari till exempel, drack ingen alkohol. Men annars så är det klart att jag dricker vin och ibland öl. Men det är ju en del av livets goda också. Och sen är det klart att jag kan också hamna i att jag blir väldigt... Ja, när jag börjar äta sötsaker så kan jag tappa liksom kontrollen över det. Så här, vi är ju riggade för att äta det liksom evolutionärt. Så att, sen träffar jag många människor som är faktiskt sockerberoende i mitt jobb då. Många som totalt är fast i ett beroende av socker och det förstör deras liv helt enkelt. Både mentalt men också många är ju väldigt överviktiga men också deras hälsa. Att de har fått allehanda problem då. Och då tänker man att dels så är det väl, kan man bli sjuk av socker i form av övervikt, men det jag ser också är att det kan ju förstöra ens tarmflora. Så att vissa bakterier och svampar som älskar socker, de kan ta över i tarmfloran och faktiskt orsaka många olika problem. Och det ser man nu också i det här med svampar, nämnde jag nu, som candida svampar till exempel i vår tarmflora. Det har ju många av oss. Men nu kommer ju de senaste åren här mer och mer forskning om att mikrobiomet är den del av vårt mikrobiom, alltså vår tarmflora som är svamparna. Och det har varit lite svårt att mäta det förut, men nu ser man ju att det finns en koppling dels till att man äter mer kolhydrater och socker, då kan man få mer svampar i tarmfloran, candida till exempel, medan ursprungsbefolkningar kanske har mycket mindre av den här candida i sin tarmflora. Och så finns det också en koppling till olika sjukdomar. Till exempel inflammatorisk tarmsjukdom. Finns det en tydlig koppling mellan att man har överväxt av svampar i tarmkanalen. Men jag tror att det kommer komma bara mer och mer kunskap om detta nu. För det ser vi i våran kliniska arbete när vi kartlägger folk så noga också. Vi mäter ju svampar i avföringsprov och vi kan i urinprov också se ämnen som kommer utifrån svamparnas härjande i vår kropp. Och vi pratar med folk och vi inser att många som äter mycket kolhydrat äter mycket socker, eller har gjort det kanske, och så har de dessutom fått mycket antibiotikakurer. Trycker man ju ner bakterierna i tarmfloran så kan svamparna ta över. Så ser man ju att svampöverväxt då, eller svampdysbios, candida dysbios, jag tror att det kommer komma på bred front framöver, att man förstår faktiskt att en del människor som är sjuka nu, det beror just på det.
Du nämnde screening förut när vi började prata. Är det här ett område som du tror att det skulle kunna komma screening på?
Det är lite tidigt än kanske införa det i konventionell sjukvård, screening, för man måste veta vad man ska göra av resultatet. Sen pågår det ju jättemycket forskning vad gäller tarmflora. Jag kan ju ge exemplet då att jag pratar om obalans i tarmflora nu, och när jag startade FunMed 2014 så var det 400 vetenskapliga artiklar varje år som kom som handlade om dysbios. Dysbios betyder obalans i tarmfloran, där några bakterier eller svampar eller så har, är lite för många och andra kanske är lite för få då. Så då var det 400 artiklar. Förra året så var det 4000 artiklar som hade ordet dysbios, så det har ju fullkomligt exploderat. Och det här gör ju att även de som forskar på detta, som vars jobb är att försöka förstå vår tarmflora, de har ju inte lätt att följa med. Och så är det ju på gott och ont inom många forskningsfält. Det publiceras 1,7 miljoner medicinska vetenskapliga artiklar varje år. Kan du tänka dig vilken utmaning det är att försöka förstå medicinen? Vad är sant, vad är inte sant? Jag vet inte om vi ska prata lite om det, om utvecklingen av hela det medicinska fältet.
Det tänkte jag att vi skulle göra. Jag skulle precis komma in på det. För du nämnde ett begrepp för mig som jag inte kände till tidigare. Precisionsmedicin.
Ja.
Vill du berätta vad det är för någonting?
Absolut. Jag tror att det är sätt medicinen kommer jobba på under säkert de kommande 10 åren i alla fall. Det är ganska mycket i sin linda och man försöker definiera det. Om vi ska egentligen lyfta lite olika begrepp där då, så ordet precisionsmedicin, det syftar på att man försöker då behandla olika sjukdomar med precision. Och hur gör man det? Ja, ursprunget är egentligen från cancerbehandling, där man då har kommit fram till att istället för att ge ett visst cellgift till alla patienter bara och hoppas att det ska ha effekt på deras cancer, så försöker man ta reda på vilken gensekvens just den personen har och kanske cancern, vad den har för genuttryck och så. Och så försöker man rikta medicinen och se vem är medicinen mest lämpad för då. Så man får lite mer precision i behandlingen, och det är ju superbra om man lyckas med det. Sen har det ju spridit sig till flera olika delar av läkemedelsbehandling, att man försöker göra det med lite mer precision. Till exempel kanske du och jag har helt olika nedbrytning av ett morfinpreparat, säger vi. Och då kanske du kan ta det preparatet, men jag kanske inte ska ta det, för jag kanske bryter ner det för snabbt till exempel. Och då kan man ju via gentester kanske ta reda på det. Det här kom kanske 2015 någon gång, det här med precisionsmedicin. Det har ju växt fram liksom, men du förstår, det är ganska nytt ändå, tankarna. Och mycket handlar om att man också jobbar med stora datamängder då. Du behöver ju ha stark dataanalys, man jobbar också med AI, artificiell intelligens då. Men då har det framförts kritik mot det här med precisionsmedicin, att men det är ju så snävt, och det är ju bara när folk har blivit sjuka. Varför ska vi inte försöka jobba med precision innan folk har blivit sjuka? Och då har det kommit fram ett begrepp då som heter precisionshälsa, eller på engelska då precision health. Och det är alltså ett vidare begrepp. Det rör sig allt ifrån på befolkningsnivå ända ner till varje individ. Det intressanta här är att den högsta chefen på Karolinska institutet, Anna Martling, skrev en debattartikel i januari 2022 som lyfter just vikten av att vi jobbar med precisionshälsa i framtiden. Hon skrev den tillsammans med 2 andra personer som är inom forskning i Sverige. Så den kan man googla fram och läsa. man har haft projekt till exempel på Stanford sedan flera år tillbaka där man jobbar med precisionshälsa, precision health. UCLA skriver om detta. University of California i Irvine har ett stort sånt här projekt som man lanserar bara de senaste månaderna. Så det här kommer på bred front.
Kritiken mot det här, om jag förstår rätt, är att man måste samla in så mycket biogenetisk fakta om oss och samla liksom fakta om individer som kan vara integritetskränkande. Är det så kritiken är?
Ja, det är det ju. För det bygger mycket på att man samlar in mycket information om varje individ för att sen kunna sätta den individens problem i dels relation till andra individer, men också förstå exakt hur man ska behandla dig eller mig för att vi ska bli friska då. Så absolut, där är utmaningar, och det är ju utmaningar som, ja, det utmanar ju hela lagstiftningen och kring integritet och så. Det är därför det är så viktigt att den här debatten förs nu och att det skrivs debattartiklar så att vi får en diskussion om det, för att man kan inte leva kvar i den gamla världen med en gammal lagstiftning. När det kommer ny teknik så är det alltid. Men det andra intressanta med precisionshälsa är ju att man pratar om att man då ska jobba preventivt mycket mer, vilket ju känns rimligt med tanke på det vi pratat om tidigare i podden, att vi har en sån otroligt dyr hälso- och sjukvård som fokuserar framförallt på symptomlindring, trots att vi vet ju enligt Världshälsoorganisationen vad de stora sjukdomsgrupperna beror på. Hjärt-kärlsjukdom, stroke, alltså 80% av dem skulle vi kunna förebygga enligt Världshälsoorganisationen om vi bara försökte. Liksom. Men, och då handlar det också om, då pratar man mycket här, och det här är en viktig poäng, pratar man mycket om livsstil, att man ska med livsstil och mäta personens biokemi och så ska man åtgärda det. Här upplever jag att när man pratar om det från den konventionella sjukvården, när man pratar om precisionshälsa, så tar det ofta stopp. Man pratar om livsstil, man förstår att livsstil är viktigt för att komma åt livsstilssjukdomar. Men eftersom läkare inte har lärt sig så mycket om livsstil och om kost, så liksom, det finns inte så mycket kunskap om det där. Och det här som till exempel FunMed kommer in då, för vi har jobbat med precisionshälsa sedan 2014, sedan vi startade FunMed, för att vi jobbar ju exakt så som man pratar om att man ska göra i precisionshälsa. Vi kartlägger individen väldigt noga, vi har gott om tid, över en timmes långa läkarbesök när vi pratar om hela livsstilen, kost, sömn, stress, rörelse. Vi tittar på biokemi, näringsbrister. Vi åtgärdar det genom riktade kostråd och påverkar livsstilen och försöker liksom rätta till och jobbar preventivt. Vi kommer nog på fan med att prata mer och mer om precisionshälsa och kanske lite mindre om funktionsmedicin framöver, fast det är ju funktionsmedicinska grunder vi står på.
Så man har förstått att det handlar om individen i den stora traditionella vården, tänker jag. Så börjar man förstå att det handlar om individen och det handlar om livsstil. Men det finns ett kunskapsglapp, det är det du säger. Läkarna har helt enkelt inte kunskapen.
Nej, och det finns vetenskapliga studier som visar att läkarna har dels läst väldigt lite nutrition till exempel. Men det finns också studier som visar att läkare tror att de kan mer än vad de egentligen gör i nutrition. Och det är också ett eget problem då. Så här behövs en förståelse för det här. För man måste förstå att vi blir ju frågasatta från den konventionella sjukvården. Varför mäter ni så mycket? Ni kommer ju hitta massa avvikelser liksom. Varför gör ni på det ena och det andra sättet? Varför tittar ni på tarmfloran? Varför mäter ni näringsbrister? Varför tar era patienter kosttillskott mot näringsbrister? Liksom, för att det är massa saker som händer när man jobbar med precisionshälsa som man, det är verktyg som man inte använder i den vanliga vården, för att man har ett annat operativsystem, ett annat sätt att se på det då, där det mer handlar om att bara sätta en diagnos och sen så ger man ett läkemedel. Den vården, så absolut, då har man ju, och det här är också en viktig poäng, den konventionella vården bygger mycket på evidensbaserad medicin då, EBM, evidence-based medicine, EBM. Och det som har hänt där är att man baserar den väldigt mycket på medelvärden. Det vill säga man, om du och jag var deprimerade, ja, då skulle vi antagligen få samma antidepressiva läkemedel. Och det är bevisat i en randomiserad, kontrollerad klinisk studie att det har effekt. Kanske 30% bättre effekt än placebo, då, sockerpiller. Men det är ju bara på medelvärdesnivå, det är på populationsnivå. Det säger ingenting hur du kommer reagera på det antidepressivat eller hur jag kommer reagera. För att inte med precision, det är på medelvärdesnivå. Och det är ju en kritik man för fram nu när precisionshälsa tar plats. Att det här är ju en utveckling av den evidensbaserade medicinen där man kan jobba med mer precision och inte behöver vara fast i att bara använda saker som man vet har effekt på medelvärdesnivå.
Mm. Men när jag läser om det så tänker jag att ja, okej, de vill precisera mer, men någonstans så genom att samla in alla de här data så känns det som att de vill koka ner. Nu är det lekmannen som pratar här och journalisten och inte, inte du. Men att man vill koka ner det här till typer på ett annat sätt. Att man liksom, genom att samla in alla de här datan så ska de koka ner oss till olika typer. Ja, men du är den här typen, då preciserar vi medicinen. Men det är fortfarande inte på individnivå. Eller fattar jag fel?
Alltså som vi jobbar så är det på individnivå. Det är det som är väldigt, väldigt annorlunda då. Att det finns inte två patienter hos oss som någonsin får exakt samma behandling. Utan det är alltid helt individualiserat. Men sen kan jag tänka mig att det kommer finnas även det som du säger. Att man försöker koka ner det till olika typer. Du kanske är typen som ska ha ett visst antidepressivt läkemedel. Jag kanske är typen som ska ha ett annat antidepressivt läkemedel. Jag ser så här med precisionshälsa som väldigt hoppingivande för att det täcker ju in hela hälsosystemet, hela sjukvården. Och även läkemedelsbolagen ryms inom det paradigmet och kommer ju också jobba mycket mer med precision. Att deras läkemedel ska ges till rätt patient vid rätt tillfälle för att orsaka så lite biverkningar som möjligt. För att det är inte så att när jag pratar om det här nya och funktionsmedicin och precisionshälsa att jag tycker att allt det gamla ska bort. Nej, vi ska bara jobba smartare. Vi ska se till att vi använder de bästa verktygen för varje individ och orsaka så lite biverkningar och problem som möjligt. Och det ska vara effektivt och vi ska jobba preventivt. Och jag tror att läkemedelsbolagen också har en plats där att komma in och jobba på olika sätt med prevention. Men de måste tänka om i hur de ser på hälsa. Men jag tror att de är ju smarta och jag tror att det sker stora liksom, konceptuella förändringar i hur även läkemedelsbolagen tänker nu. Hur de ska jobba de kommande 10 åren.
Mm. Ja, i den bästa av världen kan ju saker och ting samverka och inte ställas mot varandra. Jag tänker på en av våra stora läsargrupper. Vi ser att så fort vi skriver om sköldkörteln på något sätt på Curera så har vi väldigt många som läser det. Och det är ju en folksjukdom som framförallt drabbar kvinnor. Och där man då har haft en medicin egentligen som man har skrivit ut mot underfunktion i sköldkörteln så har i princip alla kvinnor fått Levaxin. Och det har varit standardmedicineringen. Och många vittnar ju om att det inte riktigt hjälper. De får inte riktigt den hjälp de vill ha. Och där tänker jag att precisionsmedicin skulle kunna ha en effekt.
Ja, absolut. Och vi träffar ju mängder av kvinnor. För det är 90% av de med underfunktion i sköldkörteln är ju kvinnor. Och det är oftast på autoimmunbas. Att man har fått kroppens eget immunsystem attackerar sköldkörteln då. Och där jobbar vi ju med precisionshälsa på FanMed och hjälper väldigt många av dessa. Då är det ju många som tänker att det är fel på Levaxin som kommer till oss. Men så ser inte jag på det. Utan det som är fel är att man har faktiskt drabbats av den här sjukdomen på grund av att det finns en underliggande problem. Ofta har det med mag-tarmkanalen att göra. Så vi hittar nästan alltid någonting i mag-tarmkanalen. Inte så sällan SIBO, alltså small intestinal bacterial overgrowth, att man har överväxt av bakterier in i tunntarmen som kan då störa både näringsupptag och leda till att man triggar immunförsvaret och man kan få, det kan trigga autoimmunitet. Och det vi gör då det är att vi tar reda på hur är mag-tarmfunktionen, hur är näringsupptaget, finns det några näringsbrister, hur är det med stress, och kosten. Och så anpassar vi allt detta och försöker få personen i balans igen. Och då funkar ofta Levaxin. Så det vanliga är att man Levaxin funkar, man mår bättre eller ofta. Oftast mår man ju bra. Och kan sänka Levaxindosen lite grann. För att då är Levaxin lite mer effektivt. Och om man inte har haft sköldkörtelsjukdomen så länge, kanske bara i mindre än ett år eller ett par år, och dessutom har låg dos Levaxin, då är det inte så sällan som man kan ta bort Levaxin helt. Det vill säga man har läkt sjukdomen, men har man haft sjukdomen i 10 år och har ganska hög dos Levaxin, då är det inte, då händer det inte så ofta att man kan ta bort Levaxin då. Men det handlar alltså om att ställa sig frågan varför? Varför mår man inte bra? Varför har du fått din sköldkörtelsjukdom? Och det är ju helt förskräckligt att vi har 500 000 människor som käkar Levaxin eller liknande i Sverige. Det är 500 000 människor, och att man inte intresserar sig mer för varför är ju på gränsen till skandal, tycker jag.
Så det kokar ner till magtarm? Även i det fallet, även när det gäller sköldkörteln?
Ja, inte i alla fall. Det finns ju andra vägar att få autoimmuna sjukdomar som man känner till. Till exempel virussjukdomar som kan trigga immunsvar. Men eftersom vi bara helt kort ska beröra, om vi berör det helt kort då, så tunntarmen är ju vår största yta mot omvärlden. Det är som en badmintonplan för att vi ska ta upp 90% av all näring genom vår tunntarmslemhinna. Så det måste vara en stor yta. Det är därför som det är en av kroppens svagaste punkter, och den måste då skyddas med ett enormt immunförsvar. Med vita blodkroppar som ligger där runt tunntarmens slemhinna och patrullerar så att ingenting tar sig in. För då skulle vi snabbt vara döda om bakterier från maten skulle ta sig in, eller från tarmfloran ta sig in i blodet. Därför så, om vi då får en överväxt till exempel av bakterier i tunntarmen som vi bara berör lite kort här idag då, så kan det leda till att man triggar immunsystemet, och det kan också leda till födoämnesintoleranser, att det är proteiner från olika mat du äter tar sig in, och det finns lektiner i bönor till exempel, en del andra växter som triggar, irriterar tarmslemhinnan och immunsystemet. Så det finns ett antal saker som kan dra igång sådana autoimmuna processer. Och det finns ju vissa bakterier och även candidasvampar som vi pratat om, som är kopplade till autoimmuna processer. Då.
Intressant. Det här skulle vi kunna prata om hur länge som helst, känner jag.
Ja, och du förstår att det är enormt roligt att jobba på det här sättet. För jag kan bara nämna, vilka är det som söker sig till FunMed då? För att det kostar ju pengar, man får betala ur egen ficka. Och det kostar ju tiotusentals kronor. Den största kostnaden är alla de här labbtesterna som vi tar för att kartlägga just dig då, så vi kan jobba med precisionshälsa sen. Den andra delen är ju att en läkartimme kostar ju över 3000 kronor på en vårdcentral. Och det får patienten nu betala ur egen ficka. Och läkaren lägger ju flera timmar på bara dig då, när det gäller att läsa in sig på din historia. Och också sätta ihop en sammanställning av alla dina provsvar och behandlingsplaner då. Men uppenbarligen så finns det många som trots vår fina sjukvård inte har fått fullständig hjälp. Och det ser ju vi på att av dem som, vi har ju hjälpt över 2000 patienter nu sedan 2014, och då ser vi att 35% av dem som söker till oss, de har svåra problem med trötthet till exempel när de kommer till oss. 35% har svåra problem med trötthet. Det finns ju inget läkemedel mot trötthet sådär direkt. Man måste ju leta efter orsaken till tröttheten då. Och alla de här människorna mer eller mindre är ju utredda i den vanliga vården där, som är skattefinansierad. De ska ju inte välja att betala 10 000 kronor annars. Och det vi ser är att vi kan ju hjälpa åtminstone av de som mår sämst, de som, så hjälper vi över 70% att må bättre. Och det kan vara mycket eller lite bättre. Många blir ju så gott som helt bra. Men det här är ju komplext, och det här är ju sin linda. Så vad vi vill göra är ju att vi samlar in data, vi vill analysera data och försöka bidra till medicinsk kunskap. Försöka förstå vad det är som orsakar ohälsa på olika sätt, så att vi kan som samhälle bli bättre på att komma åt det.
För det är ju intressant och fascinerande, och hela det arbete ni gör är ju groundbreaking. Det flyttar ju fram positionerna för medicin och vår förståelse av hälsa. Men det som jag kan tycka är lite sorgligt i det är att det blir en klassfråga. För det är ju inte alla som har råd helt enkelt att lägga 10 000 för att de är fruktansvärt trötta. Utan många får lida i tysthet, andra har råd att betala. Och det är ju sorgligt. Det är inte ert fel, men det är sorgligt.
Det är en sorg för oss också. Vi kan ju inte lösa den frågan så länge vi inte får skattefinansiering då. Jag tror ju, i och med att vi kommer ha forskningssamarbeten inom precisionshälsa med andra forskargrupper inom universitet, så vi samtal kring det, då tror jag att det kommer bli mer legitimt det vi gör, och kanske kan ta sig in på vissa delar i den konventionella vården då snabbare än man kanske hade trott. Men det är en sorg för oss att inte alla har råd. Men vi kan ju inte lösa det. Liksom. Vi är ett företag. Vi går inte med någon vinst än, utan vi kämpar med det. För att det här är jättesvårt. Det här är en del liksom... Vi har ju ett svenskt mindset av att vi betalar skatt och så får vi vård. Men i detta fallet då så betalar vi skatt, men vi får inte den här typen av vård. Men det enda sättet att ändra på det är ju att ni som lyssnar på den här podden faktiskt kontaktar era politiker, pratar med sjukvården om att det finns något som heter precisionshälsa, det finns något som heter funktionsmedicin, ett annat sätt att jobba på. Vi har ju även en utbildning för läkare och legitimerad vårdpersonal som nu över 150 sköterskor och läkare och annan legitimerad personal har gått sedan 2018 då. För de läkare som är intresserade kan gå in på FunMed Academy och titta där, onlineutbildning. Så, och nu har vi ju större intresse än någonsin. När vi hade webbinar nu för några veckor sedan så var det 200 läkare och sköterskor anmälda till det. När vi pratade om funktionsmedicinska ämnen och precisionshälsa.
Så det finns hopp om att läkarkåren och sjuksköterskorna i Sverige faktiskt vill lära sig mer om det här. Det är spännande.
Ja, det känns väldigt hoppfullt, och tyvärr så bottnar det ju delvis i att primärvården är i kris. Det är jättetuff arbetsplats på många ställen att jobba i primärvården. Väldigt många läkare jobbar inte heltid, eller de kanske jobbar heltid men de har gått ner till 80% tjänst, och så kanske de ändå jobbar heltid för att klara av sitt arbete. Men det är ju inte så det ska vara. Det är tyvärr, jag får höra om många som vittnar om en tuff arbetsmiljö. Så det vi ser också, det är allt fler yngre läkare som hör av sig till oss. De hoppar av sin ST-tjänst i allmänmedicin och vill liksom byta bana och jobba med oss utan att ens ha blivit färdig distriktsläkare då. Men vi befinner oss i en brytningstid. Vi har enorma problem med ohälsa i samhället, och vi måste göra på något nytt sätt. Och vi måste tillsammans jobba kring det och inte bita oss kvar i det gamla systemet, för det kommer från 1900-talet. Nu är vi på 2000-talet, måste vi tillsammans ha ett bra debattklimat, prata med allt det här som du har lyft idag, inklusive integritetsproblem kring data. Och då tror jag att vi har väldiga möjligheter att faktiskt göra någonting åt detta.
Spännande. Superintressant att prata med dig idag, Peter. Vi ska avsluta där. Det blir en lång podd. Jag hoppas att lyssnarna har hängt med oss. Och vi på Curera kommer ju fortsätta ha poddar. Vi kanske får återkomma till dig också, Peter. Det tror jag, att vi kan fördjupa oss i något av alla de här ämnena som vi har lyft idag.
Ja, ni får ju se vad läsarna och lyssnarna vill höra mer om. Så kommer jag gärna tillbaka och prata om det. För jag brinner verkligen för att få ut det här budskapet. Och det är superbra att ni på Curera finns och kan föra ut budskapet till så många. Jag vet att ni gör ett bra jobb och når många.
Tack så mycket för det. Och tack till dig för idag. Och tack till dig som har lyssnat. Jag heter Maria Torshall. Det här är Kureras podd, Så mår jag bra. Och gäst idag var Peter Martin. Och redigerar den här podden gör Håkan Fördin.